18 september 1992. Regeringens överläggningar med Socialdemokraterna om den dåliga svenska ekonomin.
Ännu så länge så har man lyckats hemlighålla exakt vad det man pratar om. Men Ingvar Carlsson har sagt att det finns starka socialdemokratiska inslag i det kommande krispaketet. Men paketet innebär inte att den enda vägens politik överges nu, det säger statsministern.
Nej, den innebär ju bland annat den politik som måste föras. Det som nu blir den gemensamma vägen. Att vi måste sanera de statliga finanserna.
Men nu kommer det ju föra socialdemokratisk politik. Är det den enda vägens politik också?
Nej, jag tror inte att de skulle formulera det så heller. Och jag tror inte man ska föra någon etikettsdiskussion. I synnerhet inte när man sitter mitt uppe i en konkret förhandling. Vi ska föra den politik som är rätt och riktig och nödvändig för att klara den konkreta situationen. Och det kommer vi också göra.
Men det var tydligen fel på den politik som du har fört hittills.
Nej, det vill jag inte alls påstå.
Ni har inte lyckats lugna marknaden.
Nej, vem har gjort det höll jag på att säga. Ifall du tittar runt om Europa. Det är ju alldeles uppenbart att det vi har hamnat i, det är ju en virvelstorm av finansiell osäkerhet.
Men ni klarar tydligen inte av att föra en politik som lugnar marknaden utan att Socialdemokraterna är med och hjälper till.
Och jag tror i och för sig att vi skulle kunna. Men jag ser det som en styrka att ha en större politisk bredd när vi gör de här åtgärderna. Det är en styrka utåt och det är en styrka inåt. Och det visar också allvaret i så här krismedvetandet, insikten om läget som det faktiskt ser ut.
Kan man säga att ni har vunnit kampen mot marknaden nu och de som spekulerar i en svensk devalvering?
Nej, det kan man inte säga. Riksbanken ligger ju nu med försvarsåtgärder som innebär en ränta på 500%. Och det är klart att det är en alldeles absurd situation som inte kan pågå speciellt länge. Vi har fortfarande en betydande europeisk osäkerhet, även om det inte är lika kaosartat och närmast katastrofalt som det var igår och natten eller igår kväll. Men framför oss ligger den franska folkomröstningen och dess resultat. Så att här återstår mycket innan vi kan säga att vi har klarat det här.
Det här paketet som ni är på väg att göra upp med Socialdemokraterna om, det kommer alltså inte att räcka för att lugna marknaden?
Inte enbart. Det krävs andra åtgärder också, men det är en mycket viktig del. Men sen gäller det ju att se till att paketet är kraftfullt och effektivt. Det hjälper ju inte med vilket paket som helst, utan det måste vara någonting som håller för ett bra tag framåt och som verkligen ger resultat. Annars blir ju misslyckandet mycket stort.
September 1992. Krisen i engelsk ekonomi.
London nu om krisen. Den brittiske finansministern Norman Lamont har nu framträtt i den första intervjun efter att han tvingades devalvera pundet. Och Lamont skyller spänningarna inom valutasamarbetet på den franska folkomröstningen.
The French referendum has created extraordinary strains within the exchange rate mechanism, and this has posed enormous problems, not just for us, but for many other countries. I don't suppose the Swedish finance minister found it very easy putting up interest rates to some 500% overnight. That is the sort of extraordinary circumstance that we have been living through, and what I did was simple common sense.
Jag tror inte att det var lätt för den svenska finansministern att höja räntan till 500%. Det är ett exempel på de extraordinära omständigheterna. Jag använder bara sunt förnuft, säger Norman Lamont. Han tänker inte avgå, trots att många i hans eget parti kräver det. Men han har fått stöd från hela kabinettet som har tagit ett kollektivt ansvar. Frågan är nu vilken ekonomisk politik som Lamont ska föra i fortsättningen. Själv försäkrar han att de senaste årens politik, som har gått ut på att ta koll på inflationen, ska fortsätta.
It's been a long, hard slog. And I can assure you, having worked so hard to get this country to be a country of low inflation, I'm not going to chuck it away just in a few weeks' time.
Efter att ha arbetat så hårt för att skapa låg inflation så vägrar jag att bara kasta bort den politiken, säger Lamont beslutsamt. Men han befinner sig i ett dilemma, för thatcheristerna kommer att göra uppror om man försöker gå med i ERM igen. Ett flytande pund är precis vad de önskar sig.
I'm delighted. This is a return to a system of floating exchange rates, which was so successful under Mrs. Thatcher between 79 and 85.
Jag är förtjust. Det här är en återgång till systemet med flytande kurser som var så framgångsrikt under Mrs. Thatcher i början på 80-talet, säger underhusledamoten Nicholas Budgen. Och det finns tecken som tyder på att regeringen funderar på att ta till den amerikanska medicinen med mycket låga räntor, något som kommer att ha stor betydelse för den svenska exportindustrin om det lyckas. Anders Lindqvist i London.
September 1992, Tyskland.
Den tyska D-marken är ju den valuta som går oberörd genom den pågående europeiska krisen. Ändå så riktas blickarna mot den mäktiga och självständiga tyska centralbanken i Frankfurt. Och valutahandlare och regeringar frågar sig, vad gör egentligen Bundesbank?
Bundesbank är just den tyska centralbanken. Den har till uppgift att värna den tyska valutans stabilitet. Men den har inget mandat att agera som en europeisk bank. I Tyskland var och förblir bekämpningen av inflationen det viktigaste inslaget i den ekonomiska politiken. Det kan just nu bara göras med höga räntor, menar Bundesbank. De sänks inte förrän den tyska regeringen övertygande visat upp en plan för att kunna sänka det växande tyska budgetunderskottet. En sån plan lär Bundesbank få vänta länge på, trots vad den tyske finansministern säger. Ingen, varken finansministern eller Bundesbank, vet nämligen vad saneringen i öst kommer att kosta. Bundesbank bromsar med höga räntor. Banken vill också se garantier för låga löneavtal. Några sådana är knappast att vänta. Fackföreningarna visar ingen lust att bjuda regeringen kol på en sån pralin. Bundesbank bromsar alltså med höga räntor. En sänkning skulle dessutom orsaka lättsinne i umgänget med offentliga medel. Bundesbank litar inte på Tysklands budgetansvariga. Man bromsar. Sist men inte minst är det också en strid om Bundesbanks självständighet. Ingen tysk politiker ska kunna stega in på Bundesbank och diktera kreditpolitiken. Förlorar Bundesbank sitt oberoende nu, då finns det inga garantier för att den tänkta europeiska centralbanken, den som ska inrättas vid den kommande valutaunion, att den blir verkligt oberoende. Och blir den inte det, då vill inte ens Tyskland vara med i EGs alla nya unioner. Så argumenterar Bundesbank och så argumenterar också stora delar av det tyska folket. När det gäller sluter de alla upp kring D-marken. Den är med fog en symbol för det demokratiska, stabila efterkrigstyskland. Och ju mer kritiken utifrån växer i styrka, desto starkare kommer det tyska stödet för Bundesbanks inställning att bli. Svante Weiler, Berlin.
September 1992. USA är oroligt för vad som händer i Europa.
Och i USA där försöker nu regeringen i Washington lugna alla amerikaner som är mycket oroliga för att finanskriser och valutaoroligheterna i Europa också ska påverka USA. Dessutom så brottas man med ett växande handelsunderskott där.
Mitt i europeernas besvärliga valutakaos kom en mindre glad nyhet för president George Bush igår. Handelsunderskottet för juli månad var det största på nära 2 år i USA. Allt tyder på att hela det här årets handelsunderskott blir 10-15% högre än förra året. Att den europeiska marknaden är osäker har påverkat amerikansk export. Om tillväxten i den amerikanska ekonomin ska öka måste det ske på den inhemska marknaden. Igår gjordes det första officiella uttalandet från någon amerikansk regeringstjänsteman om det som här kallas den europeiska valutaorkanen. David Mulford, som är biträdande finansminister, sa att krisen är övergående och att det som händer nu inte kommer att märkas nämnvärt i USA. Mulford sa att USA ser fram emot ytterligare räntesänkningar i Tyskland. USA har försökt pressa den tyska regeringen till lägre räntesatser i över ett år. I flera uttalanden igår uttryckte amerikanska regeringstalesmän tillfredsställelse över att dollarvärdet hade stärkt den här veckan, men senare igår steg den tyska marken på nytt gentemot dollarn. Just nu är det meningen att finansministrar, centralbankschefer och andra personer som styr världsekonomin ska vara på väg hit till Washington för att delta i Världsbankens och IMFs, den internationella valutafondens möten. Valutabekymren blir centrala inslag i diskussionerna. IMF-chefen Michel Camdessy kritiserade igår de länder som låtit sina budgetunderskott växa. USA, Tyskland, Italien nämndes som exempel. Camdessy sa att de europeiska åtgärderna i onsdags och natten till igår var bra tillfälliga lösningar. Men ännu mera kraftfulla åtgärder krävs för att ett flertal länder ska bli kvitt sina utlandsskulder. Lars-Gunnar Ellansson, Washington.
September 1992. I Frankrike väntar man på den kommande folkomröstningen om medlemmarna i den europeiska gemenskapen. Ja, för övrigt så väntar hela Europa, ja kanske hela världen, på just den franska omröstningen. Här är en rapport.
Ja, vi väntar på krispaket och på den franska folkomröstningen i helgen. En omröstning som ju kan splittra hela Europa-tanken. Osäkerheten kring den franska folkomröstningen har ju sagts vara ett av skälen till dagens kris. Både ja- och nej-anhängarna i Frankrike använder nu valutaoron som argument för sina uppfattningar.
Nu hålls de sista talen i en kampanj som inte alls blev som president Mitterrand hade tänkt när han bestämde att det franska folket skulle få säga sitt. Hade han hoppats kunna splittra de borgerliga partierna som på goda grunder räknar med att överta regeringsmakten efter parlamentsvalet i mars nästa år, då har han lyckats. Inom RPR, det parti som är ett av de största, där är enligt opinionsmätningarna en majoritet emot Europaunionen, medan partiledaren Chirac driver kampanj för. Men hade Mitterrand hoppats på en relativt lätt ja-seger för att stärka sin egen position, då har han tagit fel som det ser ut nu. Frankrike har upplevt en benhård politisk strid. Bedömare här tycker sig se att folkomröstningen har återgett franska folket dess intresse för politik. Men kampanjen har också splittrat. Och skulle nej segra skulle det innebära ett svidande nederlag inte bara för Mitterrand utan för hela det politiska toppskiktet, också det borgerliga i Paris. Det är ju ytterkantspartierna plus en del revoltörer i mitten som representerar nej-sidan. Det har varit en kampanj där ja-sidan har hamnat i försvarsställning ganska ofta. Ja-anhängarna har fått bemöta kritik av de mest skilda slag, men framförallt en kritik som gått ut på att Frankrikes identitet och oavhängighet sätts i fara. Det gör den inte, säger Europaministern Elisabeth Guigou.
Nous ne ferons pas l'Europe contre les nations qui la composent, ni contre leur tradition, ni contre leur culture. Et ce que dit le traité de l'Union européenne, c'est que l'identité...
Vi skapar inte Europa emot de nationer som utgör Europa eller mot deras traditioner eller kulturer. Varje lands identitet garanteras i Maastrichtfördraget, sa Guigou i en tv-debatt. Det tycker nu inte en av de ledande nej-anhängarna, Charles Pasqua. Han säger att Maastricht skadar Frankrikes nationella intressen.
Ce traité que nous considérons comme contraire à l'intérêt national a été signé par le président de la République François Mitterrand et négocié par le gouvernement social.
Och Pasqua inser inte, som de ja-sinnade borgerliga ledarna, att man ska skilja mellan folkomröstningen och de inrikespolitiska stridigheterna med Mitterrand. Det är Mitterrand som har förhandlat och skrivit på, säger Pasqua. Han och andra angriper också med ord som lånade från den förre brittiske premiärministern Thatcher, teknokraterna i Bryssel. Fel, säger ja-sidan. De får mindre makt nu. Och förresten är de inte fler än det finns kommunaltjänstemän i Marseille. Ja, så här har debatten gått fram och tillbaka. Frankrikes första brett upplagda debatt om Europa. Och så nu på slutet kom valutakrisen. Den visar hur viktigt det är med en gemensam valuta, säger ja-anhängarna. Det tycks redan ha gått åt skogen, säger nej-företrädare. Opinionsmätningar får inte längre publiceras, så ovissheten är stor inför söndagen. Och så många var osäkra i förra veckan att inget resultat går att utesluta. Inte ens en klar seger för någon deras sidan. Jan-Olof Pettersson, Paris.
Åter en rapport från Pakistan, men också från Indien. 18 september 1992.
Morgonekot rapporterar nu från översvämningskatastrofen i Pakistan där dödstalet väntas stiga till flera tusen. Vår utsände är Staffan Heimersson.
Det är ett slakt enformigt landskap, men på slätten ligger tiotusentals bondbyar, byar med enkla boningar, skjul utan el och vatten och avlopp. Men för miljoner människor är detta deras hem. Det är dessa byar på slätten i provinsen Sindh som just nu slukas av floden Indus, framstormande, översvämmande vatten. Det kommer chokladbrunt, gyttigt och med stenblock och bilar och bråte tumlande framför sig som en evig flodvattenvåg. Dess kulmen varar i nära två dygn innan kraften mattas av. Idag blir den värsta dagen. Det är nu översvämningens nionde dag och landets ledarskap har varit förvirrat och förlamat. Det döljer sin handlingslöshet i kommuniker om hur många byar som med hjälp av soldater evakuerats. Evakuerats till högre belägna platser, men ofta utan kläder och kokkäll och dricksvatten. Och indignationen växer över bristen på koordinering i ansträngningarna och ren tanklöshet. Skräckexemplet skildras av tidningen The News i Karachi. Myndigheterna såg vattnet stiga i floden Jhelum, där denna flyter fram i Punjab innan den förenar sig med floden Indus. Och myndigheterna fruktade att en fördämning vid ett kraftverk skulle brista. De öppnade Mangladammens luckor, men utan att först ge varning till byarna längre ner i flödet. Och floden gav sig av med förödande kraft och sköljde över en befolkad ö och drog med sig 400 människor till en säker död. Historier som dessa kommer från hela landet och från grannländerna. Efter extremt häftiga monsunregn i mitten av förra veckan, bland annat vid den plats kring floden Jhelum på den indiska sida där Sverige med biståndspengar bygger kraftverket i Uri, har katastrofen snabbt vuxit. Siffror är i detta ögonblick meningslösa. Å ena sidan säger premiärminister Nawaz Sharif, som först inte fattade allvaret i situationen utan gav sig av på semester. Han sa i parlamentet att dödstalet är 650. Å andra sidan säger kommunhövdingen i en enda region i Hazara att enbart i hans kommun har 933 personer dött. Det finns hundratals regioner som hans genom vilket vattnet stormat fram och dödstalen blir höga, mycket höga. Flera tusen människor har sköljts bort till säker död och längs Karakorumpasset mellan Pakistan och Kina har den berömda vägen rasat samman och tusentals turister sitter strandade på den kinesiska sidan. Och längs Indusstränder här i provinsen Sindh sitter nu utblottade människor på huk och mumlar: Allah, min Gud, varför straffar du oss? Staffan Heimersson, Karachi i Pakistan.
Sverige. 20 september 1992.
En historisk krisuppgörelse blev till sist klar idag. Och för knappt en timme sen kom parterna ut och mötte sen ett massivt resultat.
Nej, folk, vi var lite seriösa. Mellan regeringen och Socialdemokraterna har idag träffats en uppgörelse vars syfte är att med så snabba och bestämda åtgärder som möjligt sanera statsfinanserna, värna den svenska kronans värde och göra det möjligt för vår ekonomi att stå stark i det nya öppna Europa. Krisuppgörelsen innebär betydande besparingar i statsutgifterna. Det innebär uppoffringar för många människor. Tänker på beslut om barnbidrag, om sjukförsäkring, om pensioner. Det gäller också verkningarna av besparingar som görs i till exempel biståndet och försvaret. Krisuppgörelsen innebär också vissa höjda skatter. Det gäller till exempel bensinen. Beslutet om att i årsskiftet sänka momsen kvarstår. Men att spara idag och därmed betala räkningar från igår, det är att bygga för imorgon. Vi kan inte låta vår stat leva på större och större lån, därför att det hotar en större och större del av hela vår ekonomi.
Den för mig allra viktigaste frågan har varit att vi ska kunna vidta åtgärder mot arbetslöshet. Och då är faktiskt den första förutsättningen att vi pressar ner räntan. Det vill säga de många åtgärder som vi nu vidtar på det ekonomiska området och som delvis är av en ganska obehaglig karaktär, men där ett uteblivande av de åtgärderna skulle få mycket allvarliga konsekvenser för trygghet och rättvisa. Sammanfattningsvis, det är ingen lätt situation vi har haft att bedöma. Men jag anser att vi med detta program har vidtagit effektiva åtgärder för att sätta stopp för den här krisen, få den under kontroll och avvärja de allvarliga hot som under senare tid har riktats mot oss.
Gårdagens historiska uppgörelse mellan Socialdemokraterna och regeringen kommer att påverka ekonomin hos i stort sett vartenda svenskt hushåll. Nästa år genomförs besparingar och skattehöjningar som förstärker statskassan med 28 miljarder kronor. Och på några års sikt så ska statsbudgeten ner med 40 miljarder. Det pressmeddelande som presenterades igår var mycket kortfattat, men i det förhandlingsprotokoll som Ekot tagit del av så framgår detaljerna. Björn Häger.
Den största förändringen genomförs inte med en gång. Om några år så ska staten slippa betala de 50 miljarder som nu betalas ut i sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring, är det meningen. I framtiden är det arbetsgivarna som ska tvingas betala för de här försäkringarna. Exakt hur det här ska fungera, det är ännu inte klart. En beredning kommer omedelbart att börja utreda det nya systemet. Men klart är nu att det i alla fall kommer att bli arbetsgivare och löntagare som kommer att få betala för det här. Det här sker alltså på lång sikt, men redan nästa år kommer det att göras kännbara försämringar i sjukförsäkringen. Första dagen när man är sjuk, då får man ingen som helst ersättning. Det blir alltså en karensdag. Andra och tredje dagen man är sjuk, då får man 75% av lönen och resten av året 90%. Är man sjuk längre än ett år, då sänks ersättningen för den återstående tiden över ett år alltså till 70%. Något som redan hunnit väcka kraftiga protester är att pensionerna nästa år kommer att sänkas med 2% efter sedvanlig uppräkning med inflationen. Det här kommer att drabba alla pensionärer, även de allra fattigaste. Dessutom höjs pensionsåldern successivt med ett kvartal varje år tills Sverige fått en pensionsålder på 66 år. Och enligt vad Ekot erfar så blir det heller inte någon förbättring av de kommunala bostadstilläggen för pensionärer som tidigare föreslagits. Fullt genomfört innebär sänkta pensioner och höjd pensionsålder en besparing för statskassan på 13 miljarder kronor per år. Småbarnsföräldrarna kan delvis andas ut. Föräldraförsäkringen försämras inte. Men däremot blir den flera gånger uppskjutna barnbidragshöjningen inte av. Några av besparingarna svider för Folkpartiet men applåderas säkert av Ny Demokrati. Bland annat sänks biståndet till tredje världen med 1,5 miljard. Det sparas på flyktingmottagningen. Partistödet sänks med 10%. Men här är det oklart om det gäller den här mandatperioden eller nästa. Något som säkert svider för Moderaterna är att det ska sparas 1,2 miljarder i försvaret. Flera flygflottiljer kommer sannolikt att läggas ner. Polisen får mindre pengar och antalet polisdistrikt minskas. Även Centern och KDS har fått vika i flera hjärtefrågor. Vårdnadsbidraget skjuts fram till en oviss framtid. Stödet till jordbruket minskas med 250 miljoner. 300 miljoner sparas genom hårdare krav på vilka som ska få studiemedel. Uppgörelsen innebär också att det blir kraftiga höjningar av energi- och miljöskatten. Den största delen är att bensinskatten höjs med 1 krona litern nu vid årsskiftet. Då höjs också tobaksskatten kraftigt med 15 öre per cigarett. Dessutom blir det ännu högre hyreshöjningar nästa år än tidigare befarat. En ytterligare minskning av bostadssubventionerna med 3 miljarder kommer att höja hyrorna rejält i de hus som är byggda de senaste åren. Den så kallade brytpunkten i skatteskalorna räknas inte upp så mycket som tidigare sagts. Det här höjer inkomstskatten för alla de som tjänar mer än ungefär 200 000 om året. Och det här ger statskassan 2 miljarder. Det blir 30% skatt på allemanssparande. Förmögenhetsskatten tas inte bort som utlovat och inte heller sänks kapitalskatten från 30-25% som tidigare sagts. Det här kan glädja villaägare och andra låntagare eftersom ränteavdragen även i fortsättningen då kommer att bli 30%. Men det är inte bara åtstramning det här. Det satsas också stort på att bekämpa arbetslösheten. Platserna på komvux, gymnasier, folkhögskolor och högskolor ökas. Och det blir fler ungdomspraktikplatser, AMS-utbildningar och beredskapsarbeten. Vägbyggen och investeringar av affärsverken kommer att tidigare läggas. Men i övrigt är det idel bistra besked till hushållen. Enligt statssekreterare Olle Westberg stoppas nu alla förslag till reformer. Det vill säga utgiftsökningar i statsbudgeten under hela mandatperioden. Med ett enda undantag. Halva handikappreformen. De handikappade ska få en personlig assistent enligt utredningsförslaget. Men den del som handlar om utbildning för handikappade, den kommer inte att genomföras. Den del som genomförs kostar staten 1,6 miljarder.
Sparpaketet svider inte bara för medborgarna utan även för politikerna som nu ser sina vallöften flyga sin kos. Men också där finns det vinnare och förlorare. Och nu kan det också avslöjas vem som låg bakom den historiska uppgörelsen som av statsminister Carl Bildt fick ett namn.
Ja, den gemensamma vägen.
Men att den gemensamma vägen skulle leda till borgfred, det vill säga samförstånd mellan moderater och socialdemokrater, ville Carl Bildt inte tro. Men i ett kritiskt läge så är den socialdemokratiska partiordföranden beredd att slå följe en bit.
Det är klart att det här är en, i vissa avseenden en helt ny väg.
Men innebär det praktiken att ni inför borgfred nu under den här mandatperioden? Det är de stora frågorna som ni är överens om.
Ja, det kan jag nog försäkra efter de hårda förhandlingar vi har haft att någon borgfred blir det inte. Dels därför att vi har de ideologiska skillnaderna kvar. Det finns en mängd andra frågor som inte är berörda i den här överläggningen. Och det kommer upp nya frågor.
Alla har fått ta och ge uppgörelsen. Socialdemokraterna fick igenom sin omläggning av sjukersättningarna och satsning mot arbetslösheten. Men det finns det som svider för Ingvar Carlsson.
Det finns ett antal för mig mycket svåra beslut som det innebär att vi får vissa ökade boendekostnader. Pensionärerna får inte ut riktigt så stora höjningar som man skulle ha haft nästa år. Och barnfamiljerna får inte den här ökningen av barnbidrag som var tänkt.
För Moderaterna försvann en del skattesänkningar. Men de vann istället ett slag om försvaret. Köp av nya stridsvagnar kvarstår. Istället blir det regementen och flygflottiljer som hotas av nedläggning. Vilket Carl Bildt kanske inte sörjer.
Det som väl i första hand ligger i farozonen är F6, Karlsborgs flygflottilj. Som ju är en av de flottiljer som
ni egentligen ville lägga ner.
Ja, som vi har velat lägga ner tidigare och som ju ligger på listan över de som förr eller senare ska försvinna. Nu blir det förr snarare än senare.
Och sedan kan flottiljen i Ängelholm bli aktuell för nedläggning. En minister som var märkbart nöjd, det var arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund som har fått oväntad draghjälp av Socialdemokraterna.
Vi var ju inne nu i ett förberedelsearbete på det bud jag lagt i finansen. Det här gick ju väldigt snabbt. Så tillvida fick jag draghjälp.
Och det stämmer väl överens med det förslag som
det stämmer blev. Väl överens för att jag hade lagt in på ett stort paket och då är det här i den storleksordning jag önskade.
Och en annan stor seger kan också Bengt Westerberg tillskriva sig i denna historiska uppgörelse.
Jag har i hög grad varit pådrivande nu inom regeringen för att få det här samarbetet till stånd. För jag tycker att det var viktigt att vi i en sån här mycket besvärlig ekonomisk politisk situation kunde samarbeta med det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna. Och jag hoppas att det inte är det sista gången.
Så det är mycket din förtjänst att det här blev av?
Jag vill inte säga att det är min förtjänst, men jag har i alla fall verkat i denna riktning.
Frankrike, 20 och 21 september 1992.
Det blev en mycket knapp ja-seger i den franska folkomröstningen om Maastricht-avtalet. Ja-sidan får 51% av rösterna mot 49% för nej-sägarna. Det innebär att ja-sidan vinner med bara drygt 400 000 röster. Men president Mitterrand var nöjd.
En votre nom, les remercie. C'est à vous, français, à vous qui avez voté oui à la France. Oui à l'Europe, oui à l'espoir, que va d'abord ma gratitude.
Det är fransmän som röstat ja till Frankrike, ja till Europa och ja till hoppet som min tacksamhet går i första hand. Så uttryckte sig Frankrikes president François Mitterrand när han igår kväll tackade väljarna för att de hade röstat ja. Men när presidenten talade var marginalen mellan ja och nej hårfin. Den franska folkomröstningen blev den spännande thriller som de senaste dagarnas opinionsmätningar hade pekat på. Till att börja med hade ja-sidan en visserligen knapp men tydlig ledning i prognoserna. Det var utifrån den som alla kommentarer gjordes. Men allt eftersom kvällen gick krympte ledningen när de verkliga rösterna började räknas. Ett tag låg ja och nej praktiskt taget sida vid sida. Under de tidiga morgontimmarna lyckades så ja-sidan förbättra sin position. Frankrike har med knapp marginal röstat ja till Europaunionen.
De franska rösterna ska rakt igenom Frankrike. Och delade väljarna i två nästan lika stora grupper. Frankrike delades upp. Städerna röstade ja, landsbygden nej. Europaentusiasmen var störst i de områden som gränsar till Tyskland och minst i södra och centrala Frankrike. Där är arbetslösheten hög och de ekonomiska villkoren allt hårdare. Där finns också många lantbrukare och de röstade nej. Men de unga och välutbildade röstade ja. Också inom de politiska partierna delade ja- och nej-väljarna upp sig. De flesta socialistiska sympatisörerna röstade ja. Men inom den borgerliga oppositionen splittrade skolistiska RPR. Över 60% av deras anhängare röstade nej. Och inom det andra borgerliga partiet, UDF, sa en majoritet ja.
Så gott som alla politiker sa sig vara nöjda igår kväll. Ja-anhängarna, socialisterna och de flesta borgerliga alltså kunde säga att de fått flest röster. De olika nej-anhängarna ansåg sig mer eller mindre som moraliska segrare genom att fått nästan hälften av rösterna. Flera politiker som premiärminister Beregova såg dock valet som en varning. Nu gällde det för politiker av olika schatteringar att hålla bättre kontakt med vad de vanliga väljarna tycker och verka för förbättringar i unionsfördraget. Folkomröstningen har ju visat en stor skillnad mellan den politiska eliten och folk ute i landet. För de splittrade borgerliga partierna gäller det nu att försöka återställa enigheten. Senast i mars nästa år hålls parlamentsval.
Den knappa ja-segern och osäkerheten gjorde att reaktionerna på Paris gator och torg var mycket svala. När de första prognoserna om en ja-seger kom var det inga som jublade eller som tutade i sina bilar, trots att Paris invånare var övertygande ja-väljare. Och trots att många var ute på en kvällspromenad. Men på paradgatan Champs-Élysées var det sent igår kväll i alla fall ett gäng ungdomar som sjöng och spelade och var glada över att Frankrike hade röstat ja. Eva Stenström.
Jan-Olof Pettersson, Paris.
Fransmännen sa alltså med minsta möjliga marginal ja till den europeiska unionen. Men problemen för EG är långt ifrån över. Nu riktas blickarna istället mot bland annat Storbritannien.
Den franska folkomröstningen löste inga som helst problem för EG som organisation. Maastrichtavtalets framtid är minst lika osäker som tidigare. Dels har alla franska politiker som uttalade sig under valnatten poängterat att nu måste EG-länderna ta befolkningens oro på allvar, vilket antyder någon slags förändring av EGs arbetssätt. Och dels har Frankrike genom sitt ljumma ja spelat över bollen till Danmark igen, men framförallt kanske till Storbritannien.
September 1992. Det har varit parlamentsval i Estland.
Gårdagens parlamentsval i Estland innebar en kraftig förskjutning högerut. Det tidigare kommunistpartiet fick inte in någon kandidat i det nya parlamentet.
Största politiska gruppering i det första estniska parlamentet efter att landet återfått självständigheten blev Fosterlandsförbundet Pro Patria, ett valförbund bestående av liberaler och högerpartier. Fosterlandsförbundet fick 28 av de 101 platserna i det nya parlamentet. Näst största parti blev Tryggt Hem, bestående av företagsledare och en stor del av ministrarna i den nuvarande regeringen. Det som återstår av den tidigare så inflytelserika Folkfronten blev tredje största grupp i det estniska parlamentet. Det tidigare kommunistpartiet fick inte in en enda av sina kandidater. Däremot fick monarkisterna in hela 8, vilket måste ses som valets stora överraskning. Parlamentsvalet igår innebar en kraftig kantring högerut. När esterna kastat av sig kommunismens ok valde de således det rakt motsatta, det vill säga samma kantring som skett i stort sett alla östeuropeiska länder. Därmed verkar det också tämligen klart att den tidigare utrikesministern Lennart Meri kommer att väljas till landets president när parlamentet samlas om cirka 2 veckor. Anders Eriksson, Tallinn.
September 1992. Hur reagerar England på den här franska folkomröstningen?
För den brittiska regeringen är utgången i den franska folkomröstningen rena mardrömmen och Maastrichtavtalet kommer knappast upp i parlamentet förrän nästa år här i London.
Reaktionerna här går ut på att utgången är den värsta tänkbara. Flera tidningar beskriver premiärminister John Majors situation som skrämmande. Han står nu inför den svåra uppgiften att lotsa avtalet genom ett parlament där allt fler i hans eget parti kräver folkomröstning. Majors ekonomiska politik har havererat och han hoppas nu vinna tid genom att snabbinkalla ett eget toppmöte där växelkurssamarbetet och oron över Maastricht ska diskuteras.
I believe we need to deal with the very particular problems in the foreign exchange markets in recent days. And thirdly, I think we do have to take account in public debate of many of the concerns that have been raised throughout the community over recent weeks.
Storbritannien kommer nu att kämpa för att integrationsprocessen bromsas. Finansminister Lamont föreslår idag en tankepaus i EG och utrikesminister Douglas Hurd säger att britterna tänker föreslå att regeringarna garanteras mera makt på bekostnad av EG-kommissionen.
And indeed the things that we've been arguing for are the things which public opinion is insisting on. Greater acceptance of national identities, national parliaments, less intrusive powers for the commission.
Troligen kommer britterna att insistera på att få fortsätta EG-resan på ett långsammare tåg tillsammans med Danmark. Det är idag en omöjlighet att tänka sig att Storbritannien skulle kunna gå med i den monetära unionen och i City betraktas ERM som havererat. Och pundkrisen är långt ifrån över. Idag har sterling fortsatt att sjunka och har nu totalt devalverats med 13%. Anders Lindqvist i London.
September 1992.
Ja, vid tvåtiden i natt reste sig finansminister Anne Wibble och Socialdemokraternas partisekreterare Mona Sahlin från förhandlingsbordet. Och då hade de klarat av de sista tvisteämnena i krispaketet enligt Anne Wibble.
Ja, nu är vi helt överens. Och det har varit viktigt att också vara överens om formuleringar och annat så att det inte ska uppstå några missförstånd. Det är det skälet som jag tyckte att det var angeläget att jobba även rätt sent på kvällen.
Ja, det blev en betydligt mer utdragen förhandling än väntat mellan regeringen och Socialdemokraterna. På statsminister Carl Bildts kansli var bedömningen att samtalen skulle avslutas redan vid 6-tiden igår kväll. Men först klockan 2 i natt blev Anne Wibble och Mona Sahlin klara. Då hade de åtminstone delvis klarat av den kontroversiella frågan hur pengarna från löntagarfonderna ska användas. Om det inte finns några juridiska hinder så stoppas sparbonusen från löntagarfonderna till de som är med i allemansfonderna. Men under tiden experter tittar på om det här är lagligt så utgår sparbonusen. Och det finns inget som hindrar de som vill gå med i allemansfonderna att göra det också nu efter krispaketet och få del av sparbonusen fram till ett eventuellt stopp. Däremot råder fortfarande oklarhet om pengar från löntagarfonderna ska gå till forskning som regeringen vill. Här ska det bli ytterligare samråd med Socialdemokraterna. En nyhet är att löntagarna får betala ungefär en hundralapp i månaden till sjukförsäkringen. Men samtidigt stoppas den aviserade höjningen av den egna avgiften till arbetslöshetskassan som handlar om lika mycket pengar. Regeringen ska ju spara 3 miljarder på bostadsområdet. I natt blev det klart att besparingen inte främst ska tas av nyare hus utan att besparingen fördelas på ett stort antal hyresgäster. Skatten på banksparande och andra kapitalinkomster ligger kvar på 30%. Hur det blir i framtiden är oklart. Här säger parterna bara att de överväger att senare sänka till internationellt konkurrenskraftiga nivåer. Tills vidare blir det stopp för utförsäljning av statliga företag. Finns det då efter nattens uppgörelse ingen risk för ny oenighet mellan regeringen och Socialdemokraterna om innehållet i krispaketet? Finansminister Anne Wibble.
Det finns ju många frågor som kommer att behöva bli föremål för samråd framöver. Och det finns då också markerat på en del punkter. Men det är viktigt att se den här överenskommelsen såsom en väldigt viktig händelse i svensk ekonomisk politik och faktiskt svensk politik överhuvudtaget.
Finansminister Anne Wibble intervjuad av Willy Silberstein. Krispaketet drabbar även u-hjälpen. 1,5 miljard ska sparas in nästa budgetår och det innebär att Sverige för första gången på länge inte uppfyller FNs målsättning om att 1% av bruttonationalinkomsten ska avsättas för u-hjälp. Sverige har länge varit ett föregångsland när det har gällt att leva upp till 1%-målet. I år omfattar biståndsbudgeten 14,5 miljarder men ska alltså minska till 13 miljarder kronor nästa budgetår. Hur det ska gå till är ännu inte klart.
23 september 1992. Det politiska livet i Sverige, det är inte så riktigt likt.
Ja, vi ska fundera vidare på det politiska livet i Sverige, som i grunden ju har förändrats efter uppgörelsen mellan regering och socialdemokrater, menar många. Och vi kan vänta mer samarbete, mindre oenighet i riksdagen och därmed också en obetydlig opposition kanske.
En milstolpe i vår moderna politiska utveckling, så betecknar Socialdemokraternas partiledare Ingvar Carlsson samarbetsuppgörelsen. Men den innebär också att det nu är 5 partier som kommer att samarbeta i riksdagens utskott och i täta besök på Rosenbad. Och då måste Socialdemokraterna också inrätta en särskild samrådsgrupp som de 4 andra regeringspartierna redan har. Det innebär också att oppositionens roll i rikspolitiken i grunden har förändrats. Alla måste lära sig nya roller som nu inskränker sig till att lurpassa på varandra så att den ena eller andra sidan inte får övertag när det gäller att tolka uppgörelsen utåt och därmed få mer uppmärksamhet. Så något regelrätt samrådsstyre vill inte Ingvar Carlsson kalla det.
Nej, inte samrådsstyre, men det är nödvändigt med nära kontakter och en möjlighet för oss att tolka en del av de beslut vi har fattat, det kan komma fram nya fakta. Så det förutsätter en fortsatt god kontakt mellan parterna.
Men ser du det som om Socialdemokraterna har lämnat sin oppositionsroll och nu en medhjälpare till att styra Sverige?
Vi har som oppositionsparti vidtagit en unik åtgärd att gå in och hjälpa till och ta ansvar för landet på ett sätt som är ovanligt för ett oppositionsparti. Men det här är ju inte det enda politiken handlar om. Vi har väldigt många frågor som ligger utanför just det vi har kommit överens om här.
Den stora vinsten med uppgörelsen enligt parterna är att Ny demokrati inte kan diktera villkor längre. Men Ny demokrati har redan godkänt uppgörelsen även om partiet ansåg att besparingarna kunde varit större. Så kvar bland oppositionspartierna är då Vänsterpartiet som tycker att Socialdemokraterna nu har svikit och partiledaren Lars Werner hoppas att fler socialdemokrater ska tycka likadant.
Den 23 september 1992. Jugoslavien ut ur FN.
Morgonekot fortsätter nu från New York där FNs generalförsamling i natt svensk tid beslutade att utesluta Jugoslavien, det som nu brukar kallas för restjugoslavien, alltså Serbien och Montenegro, från generalförsamlingens arbete. Och det här beslutet innebär att Jugoslavien får söka nytt inträde i FN.
Det här är första gången som ett land i praktiken kastas ut från FN. Sydafrika uteslöts 1974 från generalförsamlingens arbete men är fortfarande FN-medlem. Röstsiffrorna blev 127 för uteslutning, 6 emot och 26 som avstod. De som röstade emot var Jugoslavien, Tanzania, Zimbabwe, Zambia, Swaziland och Kenya. Före omröstningen begärde restjugoslaviens premiärminister Milan Panic formellt om nytt medlemskap. Avvisa inte en fredens man, sa Panic, som till för några månader sedan levde i Kalifornien som välbärgad affärsman och vars roll och person ses med mycket stor misstänksamhet av den övriga världen. Utan att det nämns i resolutionen så straffas Belgrad för kriget i Bosnien-Herzegovina och de krigshandlingar som de serbiska trupperna begår där. Den svenska utrikesministern Margareta Vuglas sa tidigare på dagen här i New York att Sverige inte heller anser att Serbien och Montenegro har rätt till Jugoslaviens plats i FN sedan statsbildningen Jugoslavien rasat samman. Samtidigt, för att understryka sin avsky för grymheterna i kriget, publicerade USA en lista med anklagelser om krigsförbrytelser i Bosnien-Herzegovina begångna av de serbiska trupperna. Anklagelserna handlar om mord, tortyr, förbrytelser mot civila och USA vill att FN ska sätta samman en kommission som ska undersöka påståendena. Målet är sedan en tribunal som ska ta ställning till anklagelserna. I rapporten talas det om 2 amerikaner som stred i Kroatiens armé och blev misshandlade i fångläger varje dag i 2 månader. Flera ögonvittnen talar om massmord på krigsfångar i maj i år. Rapporten presenterades samtidigt i Washington i FNs högkvarter i New York, där USAs utrikesminister Lawrence Eagleburger deltog i generalförsamlingens möte. Han har tidigare varit amerikansk ambassadör i Belgrad och anses ha drivit på den hårda amerikanska politiken som tar parti mot Serbien i kriget i Bosnien-Herzegovina. Om en tribunal mot det som återstår av Jugoslavien kommer till stånd så kan det bli den största rättegången om krigsförbrytelser sedan Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget. Lasse Åsgård, New York.